Hej kära lyssnare! Tycker du att det som tas upp här är viktigt och att fler borde ta del av podden? Berätta då om den för nära och kära och sprid trailers och länkar på sociala medier. Och vips så har du blivit trygghetsambassadör. Japp, det är faktiskt så enkelt att bli det. Till exempel till det här högintressanta avsnittet i serien Invandring och brottslighet. Hör Jakob Freiman som är ordförande för Unga Kris. Om hans väg genom brottslighet, droger och fängelsestraff till där han är idag. Hör även hans tankar om varför människor i olika utsträckning begår brott. Vilken koppling det kan finnas mellan droganvändning och förnedringsrånen. Och hur synen på människoliv har förändrats i kriminella miljöer.
Men något jag har märkt med dessa skjutningar det är ju att precis som att det har blivit populärt. Man ska gärna ha skjutit någon. Ha några liv i sitt CV. Det känner jag att det handlar inte om. Absolut, det handlar om pengar också. Men du ska gärna ha skjutit några också. Det är bra för ditt CV. Om du har mördat några. Och just det flesta bättre. Det finns ju absolut de också som har. Kanske en tatuering och sånt där. Som hur många liv de har på samvete. Så att man visar upp liksom stolt.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Hej, mitt namn är Jakob Freiman och jag är ordförande för Unga Kris. Jag jobbar även med Kris och massa annat.
Lyssnarna har ju kunnat höra i några tidigare avsnitt av Trygghetspodden om vad Kris är för någonting. Men om det är någon lyssnare som inte har lyssnat på de avsnitten, kan du berätta kort vad är Kris?
Det är en kamratförening som står för hederlighet, drogfrihet, kamratskap, solidaritet. Och vi, Kris, det är ju som sagt en förening för före detta missbrukare och kriminella. Människor som kommer från utanförskap och fängelse, institutioner och sånt där liv som vill bryta. Och vi ska finnas som ett stöd. Och nej, men det, vi ska hjälpa varandra så här. Och sen Unga Kris, det är ju mer förebyggande. Alltså från 13 till 25 med ledare då som jag och så här. Och som funkar mer som coacher och så här. Och sen så som sagt Kris för de som har gått hela vägen. Som kommer från kanske gäng eller som suttit i fängelse. Som har haft ett långt missbruk som vill bryta. Det är det Kris är, kamratförening.
Du kommer ju ursprungligen från Chile. Varifrån är Chile och hur länge bodde du där?
Valparaiso är jag född i. Och jag kom till Sverige när jag var 6, skulle fylla 7 år. Så att det är de åren jag bodde när jag var liten. Men jag minns som sagt inte så mycket om Chile och sånt. Det var ju väldigt så här otryggt och flytta runt och rotlöst. Och det har ju varit saker jag har fått jobba med som äldre. Och det var som sagt mycket trauma och sånt. Det var under den tiden det var diktatur och Pinochet och statskupp och så här. Och mina föräldrar var ju som sagt politiskt aktiva.
När du kom till Sverige, var i Sverige kom du då?
Alltså jag kom till Stockholm, till ett ställe som heter Vallentuna. Sen bodde jag där i ett tag och så med andra familjemedlemmar. Men sen så skilde mina föräldrar sig. Så flyttade jag och mina två systrar och min mamma till Skåne, till ett ställe som heter Kristianstad. Och i Kristianstad så bodde vi i Gamlegården, som är också ett utsatt område med mycket segregation och det där liksom. Mm.
Hur var det att växa upp i Gamlegården?
Nej, men alltså när jag kom till Gamlegården och så här, så jag som person var ju med rebellisk och jag hade svårt att hitta min plats. Min mamma hade svårt att hitta sin plats med i svenska samhället och så här. Och jag fick gå om en klass och det var mycket kvartssamtal och det här kaotiska runt omkring mig, oron från Chile, flytten och det här. Och sen i Sverige att mina föräldrar skilde sig, det påverkade min skolgång och sånt. Och jag hade svårt att hantera språket också så här. Och jag hade inga fina kläder, mamma gick på socialen och sus och så här. Och det blev mycket samtal och sånt där. Och jag blev tidigt skriven av socialen och så. Kom i kontakt med socialen och den vägen. Men Gamlegården, det var ju ett ställe som det fanns, alltså det fanns ju som sagt mycket olika slags människor från olika länder och sånt, och, men det var ju mycket svenskar också, det var blandat, och vi växte upp alltså jag tyckte om att växa upp på Gamlegården, så jag trivdes ju, och så jag hittade några liksinnade som jag drogs till och som jag kände mig hemma hos och så här, och jag tyckte om att umgås med dem och sånt, men det var ju både svenska och som sagt människor från alla möjliga delar av världen och så, och vi umgicks med varandra och vi backade upp varandra, vi åt hos varandra, vi hängde på Frytan, och Frytan var ju också ett ställe som via den vägen så fick vi åka iväg och åka kanot och se andra ställen, så vi värdesatte ju fritidsgården alltså jättemycket. Det var ju det jag inte, eftersom det inte fanns pengar och sånt hemma och vi var fattiga och så var det, fick jag se andra ställen genom Frytan då, så jag värdesatte det jättemycket.
Men du hamnade i brottslighet sen. Hur gick det till och vid vilken ålder var det?
Nej, alltså, min pappa var ju livstidskriminell också. Så här, så när jag åkte och hälsade på honom på loven och sånt, så var det ju mycket så här konstiga grejer och sånt och människor och sånt. Som, och kanske saker jag inte ska se som barn och så. Och det var ju så där i min familj, och min far var likadant, han var ju också kriminell, min far och min faster också så här, och jag vet inte, jag såg ju kriminalitet fanns ju runt mig, man brukar ju prata om arv och miljö, och i mitt har det varit mycket arv, absolut också miljö eftersom jag bodde i sånt område med, men det var mycket arv, alltså att man pratade på ett visst sätt och man är inte så här konsekvenstänkt och så här, att man inte ska göra sig och så, för då kan man hamna i fängelse. Och så för mig var det svårt att skilja vad som var rätt och fel och sånt som liten. Och sen så började jag begå brott. Och i början så började det som för de flesta ganska oskyldig med snatteri och lite inbrott och sånt där. Och klotter och skadegörelse och sånt där. Sen eskalerade allt det där. Och i detta med så åkte min pappa i fängelse och blev dömd till ett långt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Så, och då besökte jag han i fängelset i Kumla och i Norrköping, Drags. Så då, allt det här påverkade mig jättenegativt. Ja. Och min pappa som sagt, han pratade som sagt inte konsekvenser och sånt, så att jag ville bli som min pappa. Och jag besökte även min farbror som satt i fängelse och så mig. Och jag ville bli som han. Och jag ville bli som dem liksom. Så att, och den vägen.
Så du ville bli som dem trots att de satt i fängelse. Hur var det då att komma till fängelset när du var ett barn?
Nej, så jag tyckte det kändes stort och så här. Och det var ju stora murar och det var så här kontroller. Och samtidigt, men jag har ju ADHD så jag är väldigt nyfiken som barn också. Så här, så att... Och jag är ju en kickmänniska, men jag har alltid liksom gått igång på kickar och jag har gjort så här extrema grejer och jag har alltid dragits till det här extrema och snabba och sånt, så att så jag pulsen gick lite snabbare och hjärtat bara slog, så tyckte jag bara det var häftigt någonstans, eller jag vet inte vad jag tyckte, men jag som sagt, jag hade ju väldigt skev uppfattning om saker och ting som barn och så.
Din brottslighet då, hur fortsatte den sen du berättade att du började med snatterier och inbrott och så?
Ja. Nej, det gränser flyttades fram och saker och ting som jag aldrig skulle göra. Jag gick emot mina egna värderingar och sånt och det blir värre och värre. Alltså vänner till mig kom ut från fängelse med och jag hade, mina förebilder var ju de här äldre så jag såg upp till dem och de backade upp mig och jag blir accepterad av dem och så här. Så att det blir bara värre och värre. När jag var 17 år så flyttade jag hemifrån. Och då, jag var ju en legist ett tag när jag bodde på Gamlegården och så, en bråkstake och så här. Och polisen hade ju ögonen på mig. Men jag var inte livstidskriminell. När jag flyttade hemifrån när jag var cirka 17 år så började jag göra affärer. Och det började... Men lite mindre och sen så eskalerade allt det där också. Så blev det mer och mer liksom. Och jag bara säljade droger. Och då blev jag punktmarkerad av polisen. Och det var mycket husrannsakan. Och de stoppade mig och de fotade mig. Och de fotade dem jag gick med. De stoppade dem och tog lägg på oss. Och de kartlagde oss liksom och så här. Så det var så de jobbade.
Hur var det då att bli punktmarkerad av polisen?
Alltså i början så brydde jag mig inte så mycket så här. Men efter ett tag så kände jag att det var jobbigt. Alltså så här, och det är inte kul heller när de gör husrannsakan hemma hos min flickvän och hemma hos mina föräldrar, hemma hos mina systrar och sånt där. Och det var mycket sånt där liksom. Men det är så de jobbar. Och som sagt i början så tyckte jag någonstans att det är så här det är. Så det som en lek och sånt. Men efter ett tag så kände jag av den här stressen och sånt där. Det stressade upp mig och sen så blir det ju värre och värre hela tiden med och det är folk som inte betalar det. Alltså så här, och då får man statuera exempel och massa sånt där och det blir grövre och man får göra fula grejer gentemot varandra jag är en beroende människa också, så jag började ju tidigt när jag var cirka 13 år och började jag röka cannabis och så här, och jag sa ju som alla andra att jag tänker aldrig ta något annat, men sen när det fanns där tillgängligt för mig och mina vänner bara ta annat, prova annat, så gjorde jag också det. Och det blir så där att jag blev en blandmissbrukare och så var det flera år och jag blev en slav under drogen också. Men fast det var ju en svaghet också, och så jag hade jättesvårt att erkänna för mig själv att jag var en missbrukare. Det tog flera år, alltså flera år, och det var jättemycket förnekelse i det, många år.
Mm. Det här att ni statuerade exempel, vilken typ av brott var det som du begick då?
Nej, men alltså någonstans måste man göra grova saker gentemot varandra för att sända ut något sorts budskap att betalar man inte så kan detta du råka ut för det här och så här gör vi. Och det var sådär.
Våldsbrott då alltså?
Jag är ju dömd för mycket våldsbrott och våld mot tjänsteman, häleri för CSKR. Så jag var ju typ sådär vapenbrott och allt möjligt sådär. Men det var sådana här och jag hängde ju i den organiserade brottsligheten med gängmedlemmar och sånt där. Så att det var ju vapen och det var tillhygge och sånt här som knogjärn och sånt där.
I det här umgänget du hade, vilken syn hade ni på polisen och på samhället i övrigt?
Nej, men vi ställde oss utanför samhället och det är ju också ett resultat av att jag kände något sånt. Alltså att det var fel på mig som barn och sånt. Jag hamnade ju i specialklass och det var hela tiden det här att jag inte var som alla andra. Sen absolut så gjorde inte jag det lättare heller för mina lärare och sånt, för att jag var ju alltså kraftig ADHD och sånt här. Jag hade svårt att sitta stilla och så här, så att jag förstår ju dem också att jag inte kunde vara bland vanliga och sådär. Men allt det här byggde ju den där känslan att jag är fel, den bara byggde starkare och så starkare och jag kom ju ändå tidigt som barn och så, men det är inte så att jag liksom, jag såg annorlunda ut och jag liksom var utländsk och det fick jag också höra ju som barn och sådär, fast jag inte hade gjort någonting. Ibland så kunde jag bli kallad neger eller pack och blatte och så här. Och det kunde jag känna också att det var orättvist som barn liksom, att vara, men jag visste inte knappast vad pack var första gången jag fick höra. Jag bara, det är pack och hem. Jag bara, vad är pack för något? Ja. Så det byggdes bara starkare i mig, det här utanförskapskänslan. Och det är den jag pratar, den är farlig. När man bara liksom, när våra ungdomar bara känner det här utanförskaps. Det är det man måste bryta någonstans.
Ja, vi ska återkomma till det lite längre fram. Men jag tänkte fråga först, kände du dig någonsin som en del av det svenska samhället?
Jo, absolut. Alltså det gjorde jag ju, men det var ju mycket trauman och sorg som jag behövde bearbeta. För det var så mycket sånt i mig som jag inte kunde hantera känslomässigt. Sånt som jag skulle fungera som människa alltså. Så det är mycket där liksom. Och jag är självmedicinerad. Jag har förstått varför jag drog. Det var ju självmedicinering liksom. Det var det. Jag är därför jag, för att jag skulle fungera. Men det blir ju som att det funkade kanske ett tag, men sen så fick jag byta drog och så här för att det inte fungerade längre och sånt där. Och det tog ju bort kanske det där jobbiga för stunden, men i det långa loppet så bearbetade jag ingenting. Och det är det jag fick göra sen när jag blev nykter, så fick jag ju jobba med de här bitarna. Och det är därför jag fungerar då som människa.
När blev du gripen första gången och för vilket brott?
Nej, men alltså, när jag var med min pappa så där blev jag nog gripen första gången. Inte jag, men min pappa blev gripen och så här, och då råkade jag vara med. Så det var ju min kontakt med myndigheter, så här, poliser och sånt. Men sen så när jag blev lite äldre och jag hittade på hyss och sånt, jag gjorde inbrott, och då kom polisen hem till oss och tror vi att inbrott i någon kiosk, och då gick de in i mitt rum och tittade i mitt rum om jag hade gömt godis där och sånt. Men då la de in i min mammas då hade mamma lagt dem och gömt i sitt rum. Där gick de inte in faktiskt, men det var så där hemma hos oss liksom. Första gången jag blev dömd var jag nog 16 år, och det var nog grov misshandel.
Vad fick du för straff då?
Jag tror jag fick höga böter som sagt, och övervakaren och sånt där. Så jag hade ju så här övervakare. Jag har haft övervakare jättemånga gånger faktiskt. Och jag har ju haft det mesta alltså. Jag har fått samhällstjänst, jag har fått alla de här grejerna, konsekvenserna.
När du fick din första dom då, vad tänkte du om den domen utifrån det du hade gjort?
Nej, men alltså jag tänkte inte så mycket på det. Det var inte så att jag tänkte att nu kanske inte de här böterna blir betalda, för de där pengarna fanns ju inte. Jag såg ju att mina vänner, som deras föräldrar betalade deras böter, men hos oss fanns ju inte de där pengarna sådär. Så att det var inte så att jag tänkte att det kommer förstöra hela min framtid, att jag kommer hamna hos kronofogden. För att jag levde för dagen, och jag hade inga framtidsdrömmar. Som kriminell så har man ju inte det. Man tänker inte att när jag blir så här gammal, går jag inte klar skolan, så kommer jag inte ha något CV, tar jag inte körkort så kanske inte jag får något visst jobb. Och, alltså man tänker inte så som kriminell, man tänker att jag ska ha pengar och jag ska ha bling, jag ska ha respekt och sådär. En skyddsbrud, det är typ det. Så det är de målen man har, och jag ska ha massa pengar. Det är typ det. Det var i alla fall så jag fungerar, och mina vänner också.
Var det här straffet avskräckande på något sätt, eller ryckte du bara på axlarna åt det?
Nej, alltså, jag minns inte riktigt alltså vad jag tyckte sådär, men jag tror att någonstans så byggde det bara mer den här identiteten som kriminell. Den byggde bara det starkare.
Ville du vara kriminell?
Jag ville ju vara som min pappa och min farbror, så ja, det ville jag kanske, det ville jag väl.
Är det något speciellt brott du har begått som du minns särskilt tydligt?
Jag minns ju många, många brott och så. Sen absolut så har jag ju varit avstängd och drogad i vissa brott också. Så där, och jag minns sämre, men jag vet ju vad jag har gjort och sådär. Sen kanske jag inte känner alla brottsoffer. Jag har ju genom 12-steg och så här också gjort gottgörelse gentemot andra och sånt där. Och sen försöker jag ju någonstans idag sända ut lite god energi för att få lite bra energi tillbaka. Så jag försöker ju idag göra bra grejer. Så jag inte, men jag vet ju vad jag har gjort och sånt där. Jag vet att jag har sålt droger och jag har skadat många och så där. Men det är ett resultat också av att jag inte mådde bra heller. Och att jag kommer från en otrygg miljö och jag... Men det rättfärdigar ju inte heller. Men någonstans så har jag också kommit till att förlåta mig själv och gå vidare och så här, och ta ansvar över allt jag gör idag istället.
Men är det någonting som du kommer ihåg som du gjorde, liksom, som du kan berätta om, som har etsat sig fast i minnet?
Nej, alltså, det finns ju massa sådana berättelser, krigshistorier och sånt där, och som vi kallar dem och sånt, men ja, det är ju saker och ting och som när polisen har kommit hem till mig och hyr som saken, och när PK-styrkan kom hem till mig med dragna vapen och k-pister och sånt där, och omringade hela min lägenhet och hela gården faktiskt, och alla stod där ute, och det var mitt på ljusa dagen och så, och jag fick krypa ut på alla fyra och sen fick jag stryk och sådär.
Minns du vad du tänkte när du fick krypa där på alla fyra?
Nej, så jag, när jag kom ut, de bara, Freiman, kom ut och sånt där. Jag var ju med en flickvän och en vän då. De gick ut för oss, så jag hörde att de skrek på dem och sånt. Och de bara, Freiman ut och så här. Sen till slut så kom jag ut i dörren då. Och då stod det med kopister och sånt. Och det var ju på grund av att jag hade dragit vapen mot en annan. Och då blir det att är det vapen involverade, då kommer ofta spikén och så här. För de tänker att jag är beväpnad ju. Så att, och då de bara ner på marken, så jag de bara upp med händerna och sånt där. Så jag gick upp med händerna så här, och så gick jag ner på knäna och så, och bara nej, ner på marken. Jag bara, vadå, vill ni ska krypa eller? De bara, ja, kryp. Och då gick jag ner helt och så här och krälade fram och så. Så det glömmer jag aldrig. Det var väldigt traumatiskt.
När hamnade du i häkte första gången och sen i fängelse?
Jag hamnade i häktet när jag var ung. Alltså, jag vet inte om jag var 16 eller 17 första gången, tror jag. Så var jag inblandad i något bråk i Åhusparken i ett ställe då. Så var jag inblandad i ett bråk och då körde de in mig. Fick jag sitta i arresten först och så. Men sen så fick jag åka en hiss upp och byta kläder och sånt där. Och då var jag i häktet då. Och jag vet inte, de kanske gjorde så där för att de ville någonstans kanske skrämma mig att du kanske blir fast där i ett tag. Så att det var ju först. Men jag blev ju släppt alltså efter ett tag så där, eftersom jag ändå var väldigt ung och så ju. Men det var första gången jag blev häktad när jag var cirka 16-17.
Hur var det då?
Det är inte roligt att sitta i arresten det, och häktet heller, men arresten är nog värst. Det är isoleringen, hårdisoleringen och häktet är det värsta. När det är så här helt kala väggar och ja, alltså, eller kala, det är inristade massa ångest på väggarna och sånt här. Och en madrass på golvet och ett litet hål så där. Och så ska man, så vet, ibland så har det varit som att de har haft lampan tänd, alltså 24-7, och de har inte vetat om det är dag eller natt och så. Och så ska man täcka sig i ett ansikte och lägga sig på den här hårda madrassen eller den här bänken eller vad det är de har. Och ska man försöka sova så. För man känner att man är trött och så när det bara ångest så vaknar man där någonstans. Man drömmer att man är ute och att det är bara mardröm, att man sitter häktad eller arresterad. Så bara vaknar man och så bara, åh nej, jag är kvar här. Det är jobbigt.
Och sen har du suttit i fängelse också. När hamnade du i fängelse första gången?
Det var när jag var cirka 23-24, tror jag. Det var 2003. Och då hade jag varit på... Jag hade varit efterlyst för ett rån. Och då åkte jag till Malmö till min... Jag hade varit i Köpenhamn och sånt där. Men då åkte jag till Malmö och pratade med min advokat och så. Så han sa till mig att han skulle köra in mig och det är bättre för min del om jag lämnar in mig själv. Och jag visste att jag hade varit dömd flera gånger förut och sånt där och lyckats klara mig från fängelse då. Men den här gången sa jag min advokat att den här gången kommer det för skaka galler, så enkelt är det. Så i alla fall, men det är bättre om vi lämnar in dig själv och så här, så gör din grej gör din grej ikväll och sånt, och sen imorgon så plockar jag upp dig. Och då gick jag ut och körde hårt. Jag hade redan kört hårt alltså. Jag hade knarkat jättemycket och sånt här och festat. Så jag var i en utbränd fas var jag. Jag var utbränd liksom. Och det har varit mycket stress och det har varit massa grejer som hände runt omkring mig. Jättejobbiga så här liksom. Så jag kände mig trött bara. Och sen körde han in mig och sen så blev jag dömd då till... 2-6 tror jag blev dömd till. Men så hade jag ett straff också. Och sen innan en samhällstjänst som jag hade misskött. Och jag har inte gjort klar. Och då blev det inbakad i mitt straff då. Så det hamnade på kanske 2-9 och sånt där.
2 år och 9 månader. Ja.
Och det var ju första gången. Så det var ju ändå ganska hårt ändå. Men jag visste ju också att de yrkade ändå på grovt rån. Så att det hade kanske, hade jag fått för grovt rån så hade landet kanske 4 år och kanske uppåt ju. Så jag nöjde mig ändå. Liksom. När jag fick den här domen så bara nöjde mig direkt. Och kände, ja men då gör vi detta. Men jag visste ju någonstans, det hade jag räknat med. Eftersom jag levde i den livsstilen och så hade jag räknat med att nej, men fängelse, det är en del av detta. Och jag hade ju massa vänner som åkte in och sånt där och som satt i fängelse och sånt där. Så att det var första gången jag åkte in.
Hur är det att sitta i fängelse då?
Nej men fängelse... Alltså det är inga hotell om människor tror det. Alltså, jag blir bara när folk tror det liksom. För så är det inte. Alltså, sitta i fängelse är en känsla. Alltså vara frihetsberövad. det är inte vad du har runt det. Visst, det är bra att man har en tv och man har det lite bättre kanske i ett land som Sverige som inte är så fattigt som kanske Thailand eller Sydamerika och sånt där. Men det är absolut inga hotell och det är massa psykopater och det är massa människor med diagnoser och massa intriger och konflikter och som följer med från gatan, som följer med in i fängelse och det är slagsmål och det är isolering och det är hela tiden det här, den här känslan var frihetsberövad, det är att någon säger till dig hur dags du ska gå upp och går du inte upp så kommer du få konsekvens på det, du får en varning. Vägrar du gå till jobbet så får du en varning. Det kan också bli, du kan få dagar och massa sånt där, det blir konsekvenser. Och det är disciplin och du ska anpassa sig i ledet. Och fast du vill ha det lugnt så finns det ju, sker saker på avdelningen så måste du alltid ta, för du är ju en fånge så du måste alltid ta fångarnas parti också. Du kan inte vara, nej men jag tycker detta är fel och så här. Du är ju en del av det där, ni sitter i samma båt allihopa. Och det kan vara så här kanske att någon inte har fått igenom sin permission fast han har skött sig jättelänge. Och då säger de, nej men då ska vi göra det riktigt otrevligt för alla de här som jobbar här. Så, och då börjar liksom attityder och sånt där och det leder till konflikter och så ju. Och det är hela tiden det här. Det ligger en viss spänning i luften också. Det kan bara blåsa upp jättesnabbt. Det kan vara att några spelar kort och någon blir kränkt. Liksom. Det är lättkränkta människor och så här med och vuxendagis. Så att, men det är det där. Och hela tiden man säger till varandra, som de säger till, den här tiden ska du gå upp, den här tiden ska du gå och lägga dig. Detta ska du göra, det här ska du ha på dig, du ska lämna urinprov. Jo, när du lämnar urinprov så står det kanske en bakom dig, det står en bredvid dig och så har du en spegel framför dig. Sen är det kiss på beställning och kan du inte kissa då så blir du inlåst och tills du kissar. Kan du inte kissa då heller så får du en varning och de räknar som att du är positiv och det blir massa konsekvenser och kan bli att de gör razzior och allt möjligt och svarta gänget kommer och allt det här. Så att det är så det är. Det är inte roligt att sitta i fängelse, det är bortkastad tid och tiden fostrar in, det står stilla och medan alla går vidare i sina liv, de gifter sig, de skaffar barn, de utvecklas som människor. Medan vi kommer ut på minus på alla områden när man kommer ut från fängelse.
Hur mådde du när du satt i fängelse?
Jag var ju drogfri så det var ju bra. Det kände jag, det har ju alltid varit när jag satt i fängelse, då har jag varit drogfri. Men någonstans också när jag kom, alltså jag tände ju av i fängelse så här i häkten och så. Och det var faktiskt där jag läste min första bok någonsin också. Och det jag har lärt mig att läsa och skriva i fängelse. För jag har aldrig haft den där ron, det har alltid varit så kaotiskt runt omkring mig och sånt. Och, så när jag väl fick den där ron och jag hade det enda jag hade, jag fick inte träffa någon annan. De slängde in en bok så här till mig, eller det kom biblioteket och så. Så kunde jag göra det och då förstod jag det här att när människor sa att boken är bättre än filmen, jag har aldrig förstått det där innan. Men det gillade jag så här. Så att, och jag kände också att när jag fick ett brev och så ville jag gärna svara på det och jag ville inte stava fel så jag bara tränade och så här. Att jag ville stava rätt och så. Men jag har ju skriv- och lässvårighet också, absolut. Ja, ja.
Så det var blandat känslomässigt att sitta i fängelse, låter det som?
Ja, det är alltså jag försöker ju ändå vara positiv och så här och se det som att jag tackar ju också kriminalvården för att någonstans så har det ju, jag tror jag hade dött om inte jag hade, den tiden jag gjorde i fängelse så kan jag, annars hade jag nog varit död. Alltså jag har ju massa vänner som var döda idag som på grund av olika omständigheter och så här som varit livsstilskriminella så här och missbruk och så. Så absolut så har det varit. När jag ser det positivt så har det ju varit bra för mig att jag har lärt mig läsa och det har underhållit mig vid liv och så här. Och jag har lyckats också via program och sånt bryta med mina kriminella tankemönster och hitta och bli drogfri och så med.
Du nämnde lite tidigare att du har genomgått det här programmet och att du också då har träffat personer som du begick brott mot. Hur var det att träffa de personerna som du hade begått brott emot?
Alltså, jag åkte in 2003-2005 kom jag ut. Det var min första fängelsestraff. Och den här gången så åkte jag in. Sen åkte jag in igen. 2010 så kom jag ut 2013. Och det är ju en tid däremellan som är mig. Och jag har också blivit äldre och kommit till insikt och sån här. Sen, som sagt, jobbar med mig själv i program och allt det här, förlåter mig själv och så här med. Så jag tror inte att när jag var yngre att jag kanske hade vågat ta de där stegen. Men när jag blev äldre sen och ändå kommit någonstans en bit på vägen och så med mig själv, så har det varit nästa steg. Och det har varit jättefint alltså. Det är inte på mina villkor. Jag kan ju inte kräva att de ska förlåta mig. Jag kan ju bara be om förlåtelse för min del, vad jag har gjort och så här. Och försöka förklara att jag var aktiv missbrukare och gjorde såna här grejer. Och att jag är jävligt ledsen över det. Att jag har skadat dem på något sätt och så här. Det är det jag kan göra, men jag kan inte begära det. Vill de inte förlåta mig så vill de inte förlåta mig.
De du har träffat, hur har de reagerat när ni har träffats?
Nej, men det har varit fina möten, absolut. Det har varit fina möten och det är jag jätteglad över så här. Det är jag tacksam för.
Hur ser ditt liv ut idag?
Nej, men jag... Det är ju bra att jag har ADHD. Alltså den här extra energin, för att jag har många bollar i luften. Och, nej, men det är jättesurrealistiskt. Och så här med jag har ju aldrig känt att jag var bra på något. Och så idag så... Genom att jag ändå har fått utbilda mig och så. Och jag är också pappa, det är jättestort för mig. Och jag har två döttrar, en 3-åring och en 5-åring. Och det är nog det största så här. Men jag tar ansvar över mitt liv och jag försöker också bidra med bra grejer till samhället. Och med min erfarenhet så är jag ju på rätt ställe idag och jobbar med det jag ska. Så jag går ju på häkten och anstalt och det är jättegivande. Jag jobbar ju med avhoppare från gäng och jag jobbar ju med missbrukare och jag jobbar ju med ungdomar och sånt där. Och jag försöker få de här människorna och hitta något annat, precis som jag hittar något annat och sånt där. Och någonstans bara ha de här, så när jag går på häkten och anstalt och ha förändringsprat med dem och inte vara dömande och så här och jag försöker inspirera, förmedla lite hopp till dem.
Mm. Känner du att de tar emot det som du vill ge i form av hopp och stöd?
Ja, absolut. Ja, det känner jag. Jag känner absolut. Även fast vissa är det så att det kanske tar en längre tag och så här, en längre tid och så. Men i slutändan när de kanske blivit släppta så har de ändå tagit upp kontakten med mig och sånt, kanske via sociala medier eller någonting, eller ringt mig och sånt och sagt att jag är ute nu. Och då är det någonting de har ändå tagit med sig, bara att de vill ha kontakt med mig. Det betyder ju att de tycker att jag är schysst och så här och att man kanske vill ha någonting som jag har. Och då vet jag att jag har gjort. Och det är samma sak när jag går på en föreläsning. Men jag kanske inte berör alla, men har jag berört någon? Och jag pratar ju mycket om baksidan av det här livsstilen. Jag tycker det är jätteviktigt att man inte romantiserar eller glamoriserar och sånt här heller. Det är jätteviktigt att man inte gör det och sånt. Så jag menar, den här ungdomen kanske, om jag har varit på en föreläsning, den här ungdomen kanske hamnar i häktet ändå. Men för honom, jag tror ju mycket på personlig botten. Jag nådde min personliga botten flera gånger. Men hans personliga botten kanske är att han hamnar i häktet en gång, eller i arresten. Så kanske han tänker, shit, de här killarna från Kristom, det var detta de sa till mig. Då kanske den lilla frön som den bara liksom växer och så här. Så att då har jag gjort mitt jobb. Kan ju säga också det kanske, att mitt liv är inte heller perfekt idag. Så sådär. Det kan jag ju med säga. Så att, även idag så det är inte så att det är en dans på rosor för att jag har blivit nykter och drogfri och allt det här. Det kommer ju svårigheter hela tiden. Men det handlar ju om att idag så behöver inte jag droga eller begå kriminella handlingar. Jag behöver inte vara alltså en dålig människa eller så här, en destruktiv människa som förstör och som hatar allt och alla. Idag så kan ju tar jag mina kommande problem och uppstående problem. Okej, jag har ju fått verktyg genom 12-stegsprogrammet och sånt här. Jag kan ringa min sponsor, jag har en gemenskap via kris och så här och programmet och så med. Så kan jag ta upp telefonen. Jag är inte rädd för att be om hjälp och så här. Men det kommer ju svårigheter. Till exempel nu, min syster, hon har ju ett straff som väntar i Norge och så på 2 år och 4 månader. Och det är ett resultat av vad jag och hon också liksom, som unga, att vi har gjort brott tillsammans, vi har sålt droger tillsammans. När jag åkte i fängelse då, 2010, så åkte hon också i fängelse 2011 tror jag. Och vi brevväxlade mellan varandra och så här. Och jag sa ju till henne att jag var klar med det här livet och så då. Och hon hade ju hört det förut. Jag har ju lovat både min stora syster, min mamma och min lilla syster och mina flickvänner och allt möjligt sådär att jag är klar med det livet flera gånger och sådär. Men den här gången visste jag ju att jag var klar liksom. Och sen när vi kom ut och så, när jag kom ut och blev fri 2013 och så för mitt straff, så var hon också ute. Så visst, hon höll sig ett tag och så här, men hon återföljde och sen har hon varit liksom så lyckats hålla sig ett tag och sen har hon återfallit i det här då. Men nu så får hon ju också hjälp och sånt och nu jobbar hon med psykologer och allt möjligt och kriminella tankemönster och kriminalitet som livsstil som program och sånt och nu förhoppningsvis, men hon har ju straff som väntar. Men, så det betyder inte att allting är en dans på rosa som sagt.
Är det även andra saker från ditt eget liv som gör att du har problem idag? Alltså att det kan vara med skulder eller någonting som från brott har gått?
Ja, absolut. Det har alla som kriminella som kommer ut från fängelse. De har ju ofta skulder hos kronofogden och sånt och CSN och sånt där också. Men jag har betalt av mina CSN. Jag har ju en plan och så. Jag håller ju på att betala av. Och, ja, jag kommer vara skuldfri i alla fall om 2 år kan jag tänka mig och sånt där. Men jag har ju vänner idag som har gått samma väg som mig och de har ju lyckats bli skuldfria och sånt. Så det är jätteviktigt och man kan ju få liksom hjälp med det också. Och det är sånt vi försöker hjälpa mig i kris med och vara stöttande och så här och visa hur vi har gjort och sånt. Och man kan ju få skuldsanering. Men det är viktigt att man inte bara lägger i en hög och kastar de här papperna, för det är inte så att de försvinner bara. Man måste ta tag i det och sånt och det kan vara jobbigt och så med, men det känns bra när man väl bli skuldfri. Det är viktigt.
Nu ska vi prata lite om den rapport Invandring och brottslighet, ett 30-årsperspektiv, som första delen av den här serien i Trygghetspodden handlar om. Den visar att människor med utländsk härkomst begår fler brott än de med svensk härkomst. Vad tror du att det här beror på?
Jag tror ju det handlar mycket om så här, som sagt, segregation och fattigare och rikare omständigheter med möjligheter och så här. Alltså jag tycker inte om den här diskussionen svenska och invandrare mot varandra och sånt. Jag ser som att det är människor och människor. Alltså det finns människor, skitmänniskor, det finns bra människor liksom och det finns människor som av olika omständigheter hamnar och sånt. Och jag kan ju säga, jag har ju begått brott med både svenska och invandrare. Men jag vet inte, jag tänker så här, jag glömmer ju inte bort att jag kom hit till Sverige. Jag fick chansen också och ändå gå i skola och allt det här som jag har fått. Och sen har jag också gjort dumma beslut och bränt massa broar och hamnat i fängelse och sånt där. Men idag så försöker jag ändå göra bra grejer. Men jag tror att man kommer från kriget, man kanske kommer från fattigdom och sånt här. Och man kommer till Sverige, ens föräldrar kanske har också problem, alltså, också att det är kanske dysfunktionellt hemma, det föräldrar kanske har med sig massa trauma från kriget med och sånt där och det gör inte saken bättre. De kanske inte hanterar språket, de kanske inte hittar sin plats i samhället och ofta sådana här områden med så kanske det finns, ja, när jag kom så fanns det ändå rätt så blandat att det fanns svenska och invandrare och sånt ju. Men idag så kanske det finns mer invandrare, kanske inte många svenskar som vill bo i ett sånt område. Ifall de nu inte är missbrukare eller på något sätt hamnat utanför samhället och så här. Så jag tror det handlar mycket om det liksom. Det handlar om människor i det hela egentligen, alltså fattigdom och sånt där. Och att vissa vill ha, alltså kan man inte få det så tar man det och så här då. Det var i alla fall det handlade för mig, att jag ville ha liksom. Jag ville ha pengar, jag ville ha liksom.
Samtidigt visar den här rapporten också att de som är födda i Sverige men har två utlandsfödda föräldrar, det som brukar kallas den andra generationens invandrare, begår fler brott än de som själva invandrat till Sverige. Vad tror du att det här beror på? För att du säger att det kan ha att göra med trauman och så, men då, om man är född i Sverige, har man inte trauman direkt ifrån krig och så?
Mm. Nej, så jag vet inte exakt liksom. Jag kan ju bara prata till mina erfarenheter och sånt, och vad jag ser och vad jag har sett och sånt. Och jag vet inte, jag tänker alltså, om föräldrarna har lyckats komma in i samhället bättre och sånt där och hittat, då blir det ju självklart bättre, för då är större möjligheter för dessa barn liksom att de också anpassar sig kulturmässigt och allt möjligt. Och, men sen så vet jag inte, de här områdena, jag tror ju att det är sämre skolgång och sånt också. Det är, de flesta lärarna vill kanske inte jobba i sånt här område, så att man har ju sämre chanser i livet och sånt där om man kommer från ett sånt område. Så att det är tuffare liksom. Men jag tror det handlar mycket om föräldrarna är trygga, så får de trygga barn och trygga hem och allt det här, och då kommer inte de här samma problem.
Tror att det beror mycket på alltså vilket område man växer upp i mer än vilken härkomst man har?
Ja, nej, absolut. Jag tror att det, som sagt, vi var i massa olika, när jag växte upp, från olika länder och sånt där. Och visst, alltså, ja, när jag tänker sådär, det fanns ju vissa kanske som, jag hade grekiska vänner och vietnamesiska vänner också som gick i min klass och sånt där. Och de kanske hade varit lite längre än oss chilenare och kanske några andra. Och då kanske de hade kommit in i samhället lite bättre. Men även det finns ju någon som, även dessa blir ju kriminella också ibland och så här. Jag vet inte, men jag tror att det har handlat mycket om att komma in i samhället och bli en del av samhället.
Du är alltså ordförande för Unga Kris. Hur väl överensstämmer det som den här rapporten visar, att de med utländsk härkomst, med vissa undantag då, är överrepresenterade i brottsstatistiken jämfört med de som har svensk härkomst, utifrån de unga som ni träffar i ert arbete?
Ja, nej, men det är ju alltså mycket människor från andra länder på anstalterna och häkten, absolut, det är det. Sen beror det också på vilken avdelning du sitter på och sånt där också. Om vi tittar på det så här, så har vi ju nu de här förortsgängen och allt det här, men det har ju funnits också MC. Om man tittar på MC och sånt där, och i MC-svängen så är det ju mycket svenskar. Alltså sådär, det finns ju, när jag satt i fängelse fanns det också avdelningar med MC och så här, MC-gäng och sånt, och det var det ofta svenskar och så. Så det beror på vilka brott och sånt också.
I fängelserna, nu kanske man är lite färgad av amerikanska fängelsefilmer där det är olika gäng, men är det så i svenska fängelser också att det finns olika gäng beroende på härkomst eller ursprung och så?
Det har jag faktiskt inte märkt av i Sverige. Det har jag inte, när jag har suttit så. Vi är mycket så att vi sitter i samma båt och vi ska respektera varandra. Vi ska duscha, vi ska hålla det rent, vi ska inte sno från varandra. Och det beror på varför avdelningen du sitter på och sånt här, men det handlar om att respektera varandra och att varandras behov och sånt. Däremot har det lite att göra med vilken ålder och sånt och hur långt straff du har. Oftast de som har lite längre straff, de vill ha det lugnt. Oftast yngre vill ha det lite action, och då kan det vara liksom problem.
Hur tror du att man ska komma till rätta med den här problematiken då, att fler med utländsk härkomst, och då i synnerhet just från den andra generationens invandrare, begår fler brott, med vissa undantag då, jämfört med de som har svensk härkomst?
Ja. Alltså, jag vet inte, jag tycker inte om den här etniska debatten alltså. Jag gillar inte det. Jag tycker det skapar också, vi har redan massa sprickor i vårt samhälle, med fattiga och rika och utsatta områden, rikare områden och så här. Vi behöver inte liksom, alltså det ska inte vara vi utlänningar emot svenska eller svenska emot utlänningar. Jag vill inte att mina barn ska växa upp i sånt samhälle.
Men om man tänker ur politikers perspektiv då, för det är de som ska fatta beslut, makthavare, jag tänker mer så. Hur ska de tänka för att komma till rätta med problematiken utifrån dina erfarenheter?
Det är viktigt att människor ska komma in i svenska samhället. Det är jätteviktigt, så lägg resurser på att få in människor i först och främst i och bli en del av samhället och hitta sin plats. Och sen så får man ju titta på det liksom, varför blir dessa barn liksom kriminella? Varför blir de narkomaner? Vilket land de än kommer ifrån och sånt där. Men visst, det vet jag inte det här med statistik exakt och sånt där. Men jag tror på att vi måste liksom gå ner i åldrarna och vi måste också hjälpa hela familjer och sånt där. Och även liksom det kan vissa kanske barn behöver kanske fosterföräldrar, men dessa fosterföräldrar och sånt med som tar emot ett barn, de måste vara beredda att gå hela vägen och vara verkligen den där tryggheten för barnet. Och man kanske måste också, det måste vara en förälder som några fosterföräldrar med som kanske genomgått en viss kurs som att det betyder bara för att inte det finns droger på papper eller något som inte syns, att de inte har suttit i fängelse och de blir godkända, så betyder det inte att de kanske inte endast är ute efter pengar. Alltså sådär, och det kanske finns massa annat i skelettiga drabben och kanske som behandlar dessa ungdomar dåligt. Och sen så blir det att de kanske får hoppa runt från alla hem och fosterhem, och då växer den här så starkare, den här rotlösheten, den här otryggheten. Och ofta så hamnar dessa ungdomar i detta sen ju och blir. Så att jag tror att om man tar sig sådana här uppgifter och sånt där, då måste man börja gå hela vägen. Och man måste liksom ta rätt familj, rätt ungdom till rätt familj och sånt där. Så att det är en massa sådana här grejer vi måste göra. Det finns ju inga lätta svar på detta, vad vi bör göra. För där har det gjorts det. Men vi måste alla samarbeta någonstans för ett bättre samhälle och bryta den här våldsspiralen och förnedringar och allt det här som är i vårt samhälle idag. För att göra. Det är ju oroväckande som sagt.
Det här med att man hamnar hos dåliga fosterföräldrar, hur vanligt är det? Hur ofta möter ni från KRIS ungdomar som har de erfarenheterna?
Nej, men det är jätteofta. Vi pratar med ungdomar som har flyttat runt jättemycket och sånt här. Och det, som äldre personer så har de blivit missbrukare. De har haft problem med sina relationer. Och det har varit massa som de har hamnat i fängelse. De har hamnat i institutioner som sagt och allt möjligt. Så det är jätteviktigt. Och sen har det varit i de här SIS-hemmen. Det har varit i en kultur där också som vi har sett i Uppdrag granskning och allt möjligt. De har blivit granskade. Det har varit människor som jobbar där som kanske inte bör jobba, som har haft sex med intagna och tvärtom och sånt. Och det har varit en kultur som har funnits i flera år och sånt där som blir granskad nu. Och det är bra att de gör det. Vi måste ha kompetenta människor och sånt där som jobbar med våra unga liksom.
Du nämnde lite grann om det här med rån och förnedring. Just nu är det ett väldigt aktuellt ämne som diskuteras mycket. Vad tänker du om de här rånen som begås nu?
Det är fruktansvärt att barn rånar barn liksom, och ja, det är jättesynd om dessa rånoffer och sånt här. De kommer ju få med sig massa trauman som jag hoppas liksom de kan bearbeta, och det är ingen förtjänar liksom att bli kissad på och spottad på och bli kallad massa grejer. Ingen förtjänar det, och jag som förälder, jag förstår frustrationen hos dessa föräldrar med, och att de är beredda liksom att göra saker. Alltså, jag förstår deras hat, allt det här liksom, för ingen vill se sitt barn fara illa. Det är det värsta. Men sen så, alltså, man får ju kolla på från varje fall till fall och sånt. Det kan ju, alltså det ena rånet behöver inte vara precis som det andra sånt. Det kan ju vara alltså att man reglerar en skuld och sånt här också. Det kan vara kanske att något man inte ser liksom, att det kanske någon ungdom som har en skuld, en knarkskuld kanske, något sånt där. Och det är därför kanske de har blivit förnedrade eller filmade och sånt med. Och det kan vara utpressning också, att man har filmat för att man blir pressad den här. Och det kan vara liksom, det kan vara allt möjligt liksom. Det kan också vara helt oskyldigt att någon har gett sig på, absolut. Också bara någon oskyldig. Och för att de kanske mår så dåligt, dessa som gör detta. För de kan ju inte må bra, dessa ungdomar som gör de här grejerna gentemot andra. Då får man kolla också hur har det varit hemma. De kanske har råkat ut för övergrepp. De kanske själva har blivit rånade, blivit slagna i skolan som barn och sånt. Kanske blivit slagna hemma och sånt där. För att inget barn som mår bra gör såna här grejer. Det är det jag tycker liksom. Jag har ju sagt det också. Det är förnedringar och har alltid funnits i det kriminella och sånt där. Man gör olika grejer och för att statuera exempel och sånt där.
Precis som du säger så är det ju de som utsätts för det här mår dåligt, och det är också någonting vi har kunnat höra i tidigare avsnitt i Trygghetspodden. När ni från KRIS träffar de som begår såna här rån eller annan brottslighet mot andra, förstår de själva vilka följder det får för de som de utsätter de här brotten för?
Alltså, kanske många också, de är så avstängda. Alltså det är ju det också, att förut när vi började att vara kriminella och sånt där och vi var yngre, så vi började på marijuana och hash. Idag så börjar liksom ungdomar med tramadol och oxycontin och allt möjligt, såna här syntetiska grejer. Det är liksom stänga av dem känslomässigt jättemycket. För jag vet det själv, jag har också käkat habbar och sånt där när jag var missbrukare, och det stängde av mig ju jättemycket för att jag inte orkade liksom. Och då vill jag stänga av känslomässigt. Och det gör ju det, så det är inte konstigt att det är såna här grova brott också. De är helt avstämda. Sen absolut så kan det komma i fatt, men vi försöker ju prata om de här grejerna, men man rättfärdigar saker och ting och man avskärmar. Man skärmar av, det är kriminella tankar mest. Det handlar också om makt och kontroll. Det är en kriminell drivkraft liksom. Men vi, absolut så pratar vi med människor och sånt där, men man förstår inte. Man förstår inte vad man utsätter andra för och sånt här. Det är så ju.
Du berättade ju tidigare att det här straffet du fick första gången, det var inte någonting som fick dig att ändra bana. När ni från Unga KRIS pratar med de som begår brott idag och döms, hur ser de på straffen som de får?
Alltså, ungdom har ju alltid använts av äldre kriminella och sånt. Och idag så ser vi ju att många ungdomar idag sitter för väldigt grova saker. Alltså. Och vissa sitter ju alltså, för många år liksom. Alltså riktigt många år. Och men du vet, alltså, inför gruppen så är man måste brösta, man bröstar det bara. Men man, innerst inne så mår man dåligt ju. Det är ingen som vill sitta frivilligt i fängelse. Alltså sådär. Det är inget roligt att sitta i fängelse. Men det är ju... Tillbaka till mig då. När jag fick mitt första straff, så jag kan ju säga så här att jag pratar ju ofta om egna erfarenheter och sånt. Men för min del, alltså jag kan ju säga så, det jag inte kunde innan jag åkte i fängelse, det lärde jag mig. Så jag blev mer kriminell när jag var i första rundan i fängelset. Och det var bara för att jag inte var klar med mig själv. Det eskalerade för mig ännu mer liksom. Då hade jag ändå varit grov kriminell och så här. Så blev jag lärde mig liksom mer och så här. Och det är därför jag tycker man ska vara lite försiktig när man dömer ungdomar. Sen absolut, vissa, nu pratar jag inte om de som har liksom psykiska problem så där på det sättet, som inte är mottagliga. Men alltså de som är mottagliga och sånt, man ska vara försiktig liksom när man dömer till institution liknande som SIS och sånt. När man dömer, jag tror att det är bättre om man sätter en ungdom i en miljö där det inte är andra kriminella och sånt där. Och de har också föreslagit sånt straff med fotboja, och det tycker jag är jättebra. Det är genomtänkt straff. Sen tycker jag inte heller att man ska dalta och det här, och jag förstår att människor, att det skapar frustration hos människor, och framförallt vanliga människor och så här, som inte har liksom en kriminalitet att göra eller på något sätt. Men man måste ändå vara försiktig, för vi kan inte skapa livstidskriminella. Om det är en ungdom som kanske har råkat vara på fel plats, kanske med några äldre kriminella, de säger, ja men här, ta vapnet du, för att han är yngst och han kommer få min straff. Och han kanske är på väg någonstans, och, fast han har inte gått hela vägen. Hur tror han kommer bli när han kommer ut från fängelse? Alltså så där, han kommer bli värre. Det är väl bättre att ha koll på dem med fotboll, så här, att de går till sitt jobb, de går till sin skola, de hänger inte ner på torget, de får inte, då får han något annat, då utbildar han sig, då jobbar han och sånt där. Och så med gå, lämna och urinprov, gå liksom, och allting kontrollerat. Jag tror det är bättre alltså. Och då får han en chans att komma in och bli en del av samhället med det straffet, att han måste liksom jobba, han måste liksom jobba på sin yrkesutbildning, han måste jobba med de här bitarna för att bli en del av samhället.
Den som begår brott då, men vill sluta med det, vilka möjligheter finns för den personen som samhället ser ut idag?
Ut eller inne?
Ja, antingen eller.
Nej, men alltså, det finns ju frivilliga organisationer som KRIS, Unga KRIS och Processkedjan Passus och Fryshuset och allt det här. Som det är helt fantastiskt faktiskt att det är sådana organisationer som oss faktiskt jobbar med inne på anstalt och häkten. Det är helt otroligt och att det är så i Sverige. Och jag tycker vi har ändå en bra kriminalvård faktiskt. Och det heter ju kriminalvården. Och det ska vårda liksom. Jag tycker det är en bra inställning som kriminalvården har. Liksom, att vi ska liksom gå det hållet. Alltså jobba med oss själva. Men det är olika program. Kriminella jobbar med kriminella tankemönster. Visst på anstalt har de sådana här krimprogram. Och även på behandlingshem och sånt där. Och sen så tror jag mycket. Men det är bra om man nu sitter på anstalt och får en chans till en utbildning. Så när man kommer ut så har man någonting att falla på. Det finns många som inte har gått klar skolan. Då kanske det är bra om de pluggar och sånt där också. Det är bra om man gör något meningsfullt i fängelse med sin tid.
Vad är det svåraste med att lämna en brottslig bana?
Det svåraste? Nej, men jag tror det är viktigt för många att man får ett innehåll. Och söker sig också till en gemenskap som vill åt samma håll. Det är jätteviktigt. Jag tror också på det här med geografisk flykt. Jag tror att det var bra för min del och så här, att flytta också. Och börja på nytt någon annanstans. Men du måste också jobba med dig själv. Alltså du kanske måste jobba, prata med en psykolog. Du måste kanske jobba med som sagt, om du har ett missbruk så måste du ta tag i det. Du kan kanske jobba via KBT. Du kan, för vissa räcker det med att de blir troende och går i kyrkan, absolut. Om vissa får barn, absolut, det är hans väg. Allt sånt där liksom. Men jag tror det, för min del så var det viktigt att också få ett innehåll och få växa som person.
Utifrån det här kraftigt ökade antalet skjutningar, avrättningar som jag sett i offentliga miljöer, sprängdåd och så vidare. Hur ser du på hur samhället ska utvecklas framöver?
Oj, nej men alltså vi måste ju få stopp på inflödet av vapen. Alltså även kriminella tycker att det är helt sjukt alltså. Och sen har det ju varit mycket snack om den nya generationer och sånt där ju. Och förut också så sprang man inte runt med vapen. Man hade sina vapen i en gömma. Och sen om man ingick i en gruppering och sånt, då fick man kanske ringa några samtal. Nu är det så här att den här har gjort så här mot mig. Och jag tänkte gå dit och ge han en varning liksom. Och då kanske de sa, ja men kör då. Men då har du ju ändå pratat med din gruppering och sånt där. Och sagt så de vet om det uppstår ett krig och så här. Varför? Så att, men då skulle man inte gömma och hämta sitt vapen och då kanske man också har att tänka, ringa några samtal och det kanske någon som lugnar ner, nej men vi chillar istället och så ordnar vi ett möte. Men idag så tror jag att det där finns inte riktigt idag. Jag tror att det är borta också.
Har det förändrats någonting i mentaliteten just att det är så många som har skjutits ihjäl på sista åren bara?
Något som jag har märkt när jag haft samtal och allt möjligt så här. Alltså förut så handlade det ju mycket om att hur mycket pengar man gjorde. Alltså det, hur mycket pengar, vem som har mest pengar, vem som har lyckats. Sen fanns det ju självklart mycket mer för kriminella med och att alla slogs inte om samma kaka. Det fanns ju rån och annat liksom. Idag så är det väldigt på droger. Men något jag har märkt med dessa skjutningar det är ju att precis som att det har blivit populärt. Man ska gärna ha skjutit någon, ha några liv i sitt CV. Det känner jag att det handlar inte om, absolut det handlar om pengar också, men du ska gärna ha skjutit några också. Det är bra för ditt CV om du har mördat några. Och just det flesta bättre. Det finns ju absolut de också som har kanske en tatuering och sånt där som hur många liv de har på samvete så, så att man visar upp liksom stolt. Och så var det kanske inte på vår tid och så där. Det krävdes mycket för att man skulle skjuta någon och sånt där och sköt man så var det oftast i benet, det var en varning och så där. Nu uppmanar man att man ska skjuta varandra i huvudet. Det är jättemycket konflikter och det är hämndaktioner och de är ju fast en ond cirkel alltså och den är jättesvår att ta sig ifrån och så här. Och jag har ju samtal med människor som ligger i konflikter och det är inte så att de tycker det är roligt heller alltså de. Det är stress alltså hela tiden att se sig om och hela tiden det här liksom. vet inte om jag kan liksom gå ut med mitt barn och leka, för det kan nog liksom ge sig på mig eller min familj, och det har vi också sett. Det också liksom, förut så fanns det vissa regler och sånt med att man kanske inte gav sig på en, den man hade problem med ifall den gick med sin familj eller sina barn. Då tänkte man, nej, men vi tar en annan gång då när han inte är med sitt barn. Men det har vi sett liksom, att det har varit sprängningar, det har suttit barn och i Göteborg och sånt där, och i Malmö att man har skjutit liksom en mamma som hade sitt barn i famnen, och det är fruktansvärt, jättetråkigt, men vi måste få ett slut på det här ju, absolut. Det är inget som samhälle som vi vill leva i, och men vi måste någonstans få stopp på det här, var alla vapen kommer ifrån och sånt.
Ja, min allra sista fråga är just det, hur ska vi vända samhällsutvecklingen?
Tillbaka till att skapa trygga barn som, jag tror det finns ju som sagt inget lätt svar, och vi måste alla säga samverka, absolut, vi måste alla samverka, och vi måste som sagt jobba med våra barn, våra yngre och sånt, för att de ska inte vilja gå in i kriminalitet, inte vilja skada andra människor, bryta de här mönsterna och försöka förklara med för våra unga liksom att det är inte coolt att vara kriminell. Det har sina baksidor, och det är jättemånga. Det är inte roligt att ligga i isol, och det är inte vara isolerad och vara i konflikt och skjuta och hamna i konflikt med sina vänner och döda. Och alltså det är inte roligt att sitta i fängelse, det är bortkastad tid. Det är inte roligt att vara orolig för att sitt barn ska bli skadad. Det är inte roligt för att ens mamma ska bli skjuten eller en syster. Alltså, det är inte roligt liksom. Och den dagen de blir erbjudna att röka, de bara, men nej, jag vill inte röka, det är inte bra för mig, jag behöver inte röka. Och den någonstans var så säker i sig själv att den bara liksom kan gå att, nej men, jag inte tycka liksom och säga att jag vill vara en av dem, de är coola och så här. Vara så stark i sig själv så att bara, nej, det är inget för mig det här.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.